20 april 2004. Spanien.
Spanien har börjat ta hem sina soldater i Irak. Spanien har drygt 1300 soldater i Irak och samtliga ska vara tillbaka i hemlandet inom 2 månader, sa den spanska försvarsministern igår. Den nytillträdda socialistregeringen i Spanien hade som ett av sina vallöften att ta hem trupperna från Irak. Utrikes, Jordaniens kung Abdullah har skjutit upp ett planerat möte med USAs president George Bush i Washington imorgon. Enligt ett uttalande från det kungliga palatset i Amman är orsaken frågetecken kring USAs engagemang i fredsprocessen i Mellanöstern. Bakgrunden är Bushs stöd till de israeliska planerna att behålla delar av de ockuperade palestinska områdena på Västbanken. Nu vill Jordanien att USAs president klargör sin syn på detta och mötet mellan kung Abdullah och president Bush planeras istället att hållas i maj.
April 2004. Iran.
Lunchekot ska fortsätta med en exklusiv inblick i reformrörelsen i Iran. Många iranier vill se ett mer öppet land, men de styrande mullorna slår hårt tillbaka, rapporterar Ekots Maria Persson Lövgren från Teheran. När journalisten Abbas Abadi visade att 3/4 av iranierna skulle vilja ha en dialog med USA, då dömdes han till fängelse i 9 år. Fredagsbönen i Teheran inleds alltid med tal och talkörer som skanderar Megbar Amerika, ned med Amerika. Fienden är fortfarande USA. De som vågar antyda något annat riskerar fängelse. Journalister som skrivit om hemliga iransk-amerikanska samtal fängslades. Och när en opinionsundersökning fick genomslag i press och tidningar greps personal från opinionsinstitutet. Opinionen att 75% av iranierna var för förhandlingar med USA ansågs förfalskad av de styrande konservativa mullorna. Journalisten och mannen bakom opinionsundersökningen Abbas Abadi dömdes till 9 års fängelse i november 2002. Sett ur juridisk synpunkt borde han inte sitta i fängelse. Han agerade inte utanför lagen. Det finns ingen frihet i ett land där du kan dömas till fängelse trots att du inte brutit mot någon lag, säger Abadis fru som jag träffar i Teheran. Maken har sagt att han inte tänker fortsätta vara politiskt aktiv i reformrörelsen om han befrias. Han litar helt enkelt inte längre på regeringen. För familjen är det en god idé och väldigt bra. Vi vill ha hem honom, säger hon, där hon sitter i en tom och ödslig lägenhet. Abadi tillhör generationen som deltog i islamiska revolutionen. Han var med och ockuperade amerikanska ambassaden. Men precis som en rad andra i reformrörelsen tog han avstånd och var en aktiv reformivrare som ville öppna Iran utåt. Han, precis som dussintals andra reforminriktade skribenter, publicister och journalister, sitter idag i fängelse för sina åsikters skull. Anklagelserna mot dem varierar mellan subversiv verksamhet, muareb, alltså gudsmotståndare, falska nyheter som den om USA eller förbjudna utländska kontakter. Maria Persson Lövgren, Teheran. Sen islamisternas seger i parlamentsvalet i februari har många av de kvinnor som godkänns av det mäktiga ärkekonservativa väktarrådet i Iran och kunde väljas in nu hoppat av. Tidigare i morse talade vi med vår korrespondent Maria Persson Lövgren som just nu befinner sig i Teheran. Så här sa hon om varför många av de kvinnliga politikerna hoppat av.
Ja, eftersom de här kvinnorna som då har lämnat parlamentet både före och nu efter valet, de försökte förändra en del grundläggande lagar som gäller kvinnors rättigheter. Och de drev de här frågorna inom den islamiska sfären, så att säga. De hävdade att det går att kvinnor är lika även inom islam. De är lika mycket värda som män. De har rätt till skilsmässa som män. De har rätt till giftermål och så vidare.
Men de valde ändå att hoppa av. Varför då?
Ja, de såg inte att det fanns någon möjlighet längre, för att det är ju så att det har ju pågått en maktkamp i 7 år i det här landet, och i den maktkampen så har parlamentet och presidenten varit de svaga gentemot den religiösa ledaren och det här så kallade väktarrådet som du talade om.
Mm.
Så även om de beslutar saker i parlamentet så är det inte säkert att det godkänns av den högsta religiösa ledaren, som då har vetorätt på alla nya förslag.
Mm. Du har ju varit i Iran flera gånger tidigare. Hur skulle du beskriva kvinnans situation idag?
Det paradoxala är ju att om man tittar på det yttre så är friheten mycket, mycket större. Du ser kvinnor som ser ut på ett sätt som jag aldrig trodde var tänkbart. De går i korta kappor och snäva åtsmitande kappor mot såna här stora tält som de hade förut när jag var här. De har sjalar som visar mer hår än döljer. De är hårt sminkade. De visar sina tår, sina vrister, hud, allt sånt som tidigare var förbjudet och som man kunde bli gripen av polis för. Sedlighetspolisen tog en och man blev piskad för att man gjorde det här. Idag så syns det överallt i Teheran, och det är ett sätt att protestera och att visa att vi vill vara friare än vad vi är, och då visar de det i sitt klädval helt enkelt.
Vad säger de kvinnor du pratat med om sin situation?
Ja, det finns ju då, måste komma ihåg att också finns de här kvinnorna som absolut aldrig skulle ta av sig sjalen, absolut aldrig skulle klä sig på det sätt som jag beskrev tidigare, utan som är väldigt djupt religiösa. Det finns sådana grupper, men det finns också en stor grupp unga, framförallt kvinnor, som är högutbildade, gått på universitet och som vet hur det är i andra länder, och som tycker att det är paradoxalt att de till exempel inte kan sporta utomhus, de kan inte simma i en simbassäng, utan de är tvungna att åka till Dubai i Förenade Emiraten för att göra sånt. Och att det vet prästen att det gör dem.
Är folk rädda för att prata med dig? Det är ändå ganska ovanligt att västerländska journalister får visum till Iran.
Ja, det har ju varit väldigt hårda restriktioner, och de finns fortfarande. Det finns fortfarande hemlig polis lite överallt som kollar, och man kan inte säga och göra precis vad man vill. Men ändå så är jag förvånad över att det är så många människor som vågar säga sin mening, och så, trots att jag också då intervjuar och bandar dem så, och de vet att det här kommer sändas i Sveriges Radio, så säger de, det gör ingenting. Jag har inget att förlora. Vi måste få en förändring. Vi måste öppna det här landet.
Sa vår korrespondent Maria Persson Lövgren när jag pratade med henne tidigare i morse.
Jordanien och USA, 5 maj 2004.
USA igen, men nu gäller det Mellanöstern-politiken. President Bush har ju öppet stött Israels premiärminister Sharons planer för bosättningarna på ockuperade områden. Imorgon ska Bush träffa Jordaniens kung Abdullah, och han vill se ett amerikanskt stöd för palestiniernas rättigheter.
Kung Abdullah vill att president Bush bland annat ska göra klart att de palestinier som förlorar land eller hus i en slutlig fredsöverenskommelse med Israel ska kompenseras. Kritiken har varit hård i arabvärlden mot presidentens uttalade stöd till den israeliske premiärministern Sharons plan, som bland annat innebar att Israel bara delvis ska lämna den ockuperade Västbanken. Bush sa då också att palestinska flyktingar inte kan räkna med att få återvända till sina gamla hemtrakter i det som idag är Israel. Det här är två mycket kontroversiella frågor som palestinierna anser ska avgöras i direkta förhandlingar mellan dem och israelerna, något som också sägs i den så kallade färdplanen för fred. Och Jordaniens kung Abdullah sägs vilja ha ett klart besked från Bush imorgon om att han ställer sig bakom detta, något som Vita huset är tveksamt till att göra, eftersom det skulle vara att backa från de löften som redan givits till Sharon. Anders Ask, New York.
Maj 2004, Iran.
Morgonekot fortsätter med ett vittnesmål om hur Iran är snuddande nära en egen atombomb. Officiellt hävdar Iran att landet bara bygger för kärnkraft. Men en initierad källa inne i Iran säger till Ekots korrespondent att landet kommer att ha egna kärnvapen inom 2 år. Och rösten vi hör nu tillhör en annan person, och det är för att skydda uppgiftslämnaren. Jag trodde inte på en iransk atombomb de närmsta 10 åren, men nu är jag säker på att vi är där om 1, kanske 2 år. Det säger Ekot Källa, en högutbildad och tekniskt kunnig person. Han beskriver detaljerat, nästan med barnslig stolthet, det hans landsmän åstadkommit. Hur iranska tekniker lyckats utveckla de avancerade centrifuger som krävs för att tillverka anrikat uran för kärnvapen. Internationella atomenergiorganet IAEA känner till forskningsprojekten i Iran som kan leda till att landet får de så kallade P2-centrifuger som krävs. IAEA har krävt ytterligare förklaringar från Iran om detta. Om Iran utvecklar kärnvapen sker det i strid med icke-spridningsavtalet som Iran skrev på 2003. Iran avfärdar all kritik med att det handlar om fredlig kärnkraft. I Bushehr vid Persiska viken byggs ett kärnkraftverk med rysk hjälp och en planerad tungvattenreaktor ska byggas i Arak 20 mil från Teheran. Men redan 2002 publicerade amerikanska tv-bolaget CNN flygbilder av två påstådda iranska hemliga kärnvapenanläggningar i just Arak och i Natanz. I februari 2003 sa Iran att landet byggde en urananrikningsanläggning i just Natanz. Senare fann IAEAs inspektörer rester av anrikat uran för kärnvapen i just Natanz. Sen avtalet skrevs på i slutet av 2003 kan IAEA inspektera utan förvarning, men det har inte skett än. Jag vet att det finns en hemlig anläggning några hundra meter under jord där vetenskapsmän arbetar hårt för att utveckla kärnvapen, säger Ekot Källa. Han har inte själv varit i bergrummet men har fått det ingående beskrivet av personer som varit där. Enligt honom är det känt bland iranska forskare och tekniker. Studiebesök har ordnats för att stärka moral och öka den iranska självkänslan, hävdar Källan. Han är själv positiv till att Iran utvecklar kärnvapen. Han ser det som ett strategiskt viktigt verktyg för att förmå stormakten och fienden USA att respektera Iran.
Ekots Maria Persson Lövgren, reporter här. Hans Blix är före detta chef för det internationella atomenergiorganet IAEA och nu ordförande i kommissionen mot massförstörelsevapen. Och så här kommenterar han Ekots uppgifter om att Iran är på väg att utveckla en egen atombomb.
Alla uppgifter om att något land håller på att bygga en anläggning för att anrika uran reser frågor vad är det för avsikt med det. Man behöver urananrikning upp till en 4% för att använda i fredliga kärnkraftsanläggningar. Iranerna håller på att bygga två sådana nere vid Persiska viken. Men det är samma teknik som leder till en anrikning upp till 90%. Och av det kan man då göra kärnvapen. Så det är snarast en fråga om vilja och avsikt.
Men inom högst 2 år hävdar den här källan. Vad säger du om den tidsaspekten?
Ja, det låter inte alldeles orimligt att det skulle kunna ske. Det beror på hur pass långt de har kommit i tillverkningen av de här centrifugerna som behövt.
Så vad vet man då om Irans kapacitet? Det finns ju många påståenden fram och tillbaka, men vad vet man?
Ja, kapaciteten vet man att den är under uppbyggnad och de hade alltså inte rapporterat uppbyggnaden av det här i tid som de borde ha gjort till IAEA. Så de har alltså klart brutit mot vissa förpliktelser där. Men de försäkrar samtidigt IAEA-världen att avsikten är inte att de ska anrika uran upp till de höga procenter som behövs för bomber, utan att de vill vara självförsörjande med bränsle för sina nya kärnkraftverk. Och det är inte otänkbart, men det kan också tänkas att det finns avsikten är att åtminstone kunna anrika till att göra bomber. Det anses att den svåraste delen av bomberna är just anrikningen, inte själva konstruktionen av bomberna.
Sa Hans Blix när han intervjuades i P1-morgon tidigare av Lasse Johansson.
Maj 2004. Iran.
Den brittiska ambassaden i Irans huvudstad Teheran attackerades idag av flera hundra studenter. Studenterna kastade sten och försökte storma ambassaden i protest mot den USA-ledda ockupationen av Irak. Det hindrades av kravallpolis. Irans högste andliga ledare Ayatollah Khamenei fördömde idag USA:s militära operationer i de heliga städerna Najaf och Karbala.
Maj 2004. Kuwait.
Parlament parlamentet i Kuwait har idag antagit en lag som garanterar kvinnor fullständiga politiska rättigheter. Lagen gör det möjligt för kvinnor att rösta och ställa upp i val till parlamentet. Rösträtten i Kuwait har hittills varit starkt begränsad. Politiska partier är förbjudna. Ekot, Kurt Lindberg.
Iran, Irak, den 28 maj 2004.
Ja, Irans underrättelsetjänst lurade USA med falska uppgifter om Irak. Det hävdar källor inom den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Via organisationen Iraks nationalkongress förmedlades vilseledande uppgifter ända upp till president Bush. Och det fick avgörande betydelse för själva krigsutbrottet enligt CIA.
Iran är den stora vinnaren på kaoset i Irak. Man har blivit av med sin huvudfiende Saddam Hussein och väntar sig nu få ett avgörande inflytande på grannlandets utveckling. I förra veckan slog irakisk polis med stöd av amerikansk militär till mot den politiker som Pentagon hoppades skulle bli Iraks nye president Ahmed Chalabi. CIA anser sig vid räden nu ha säkrat bevis för att Chalabi gett topphemliga amerikanska militära dokument direkt till den iranska underrättelsetjänsten. Men Chalabi bedyrar sin oskuld.
The charges about giving classified information to Iran by me or by any INC officer are false.
Beskyllningarna att jag skulle ha gett hemlig information till Iran är falska. Det är uppgifter från CIA och dess chef George Tenet. Och jag är beredd att komma till den amerikanska kongressen och vittna, säger Ahmed Chalabi.
Chalabi has always had better relations with Tehran than he has with Washington.
Chalabi har alltid haft bättre förbindelser med Teheran än med Washington. Och han vet att Iran får en avgörande roll för Iraks utveckling när USA lämnar, säger den före detta chefen för CIAs operationer i norra Irak, Robert Baer. Men Ahmed Chalabi manipulerade inte bara amerikanska politiker. Han har också ett nät av nära kontakter med ledande journalister. New York Times ber nu om ursäkt för att flera av tidningens viktigaste artiklar, bland annat om Iraks innehav av massförstörelsevapen, byggt på falska uppgifter från Ahmed Chalabi. Han levererade bland annat detaljerade uppgifter och vittnesmål om att Irak skulle ha mobila fabriker för framställning av biologiska vapen som var monterade på lastbilar. Uppgifter som bland annat utrikesminister Powell använde sig av i FNs säkerhetsråd. Ahmed Chalabi satt för 4 månader sedan som hedersgäst bakom presidenthustrun Laura Bush vid State of the Union-talet i kongressen. Idag utmålas han här i USA som en hänsynslös gangster och svindlare. Han sköter sitt parti, irakiska nationalkongressen, som tv-gangstern Tony Soprano sköter nattklubben Badabing, skriver Newsweek i sitt senaste nummer. FN-sändebudet Lakhdar Brahimi har nu låtit förstå att han inte vill ha Chalabi, som är dömd till 22 års straffarbete för bankbedrägerier i Jordanien, i den nya irakiska regeringen. Efter uppgifterna om dubbelspelet med Iran tar nu USA också sin hand ifrån honom, vilket faktiskt kan innebära att denna machiavelliska mästare kan överleva och stärka sin position i Irak. Thomas Nordgren, Washington.
Maj 2004. Saudiarabien.
För i Saudiarabien har minst 5 människor dödats i terrorattacker och flera har tagits som gisslan. Attackerna som terrornätverket Al-Qaida påstår sig ligga bakom har riktats mot utlänningar i staden Hobar i landets östra oljerika del.
Minst 4 bostadsområden i Hobar attackerades i morse av uniformsklädda män. I de här bostadsområdena har många utlänningar som arbetar i den saudiska oljeindustrin sina hem. Enligt hittills obekräftade uppgifter dödades minst 5 personer. 3 av dem uppges vara utlänningar och 2 saudiska säkerhetsvakter. Men det finns ännu inga uppgifter om utlänningarnas nationalitet. Terroristerna har nu enligt vittnen på plats förskansat sig i ett av bostadsområdena där de håller flera invånare som gisslan. I gisslan finns både män, kvinnor och barn och hela bostadsområdet är omringat av saudiska säkerhetsstyrkor. Saudiarabien har den senaste tiden varit målet för flera terrorattacker riktade mot utlänningar som vistas i landet. För knappt en månad sedan dödades 6 utlänningar och en saudier i en attack mot ett ABB-ägt företag, och i förra veckan dödades en tysk anställd i ett saudiskt flygbolag. På en av internets islamistiska webbsidor tar nu terrornätverket Al-Qaida på sig skulden för dagens attacker. I Saudiarabien, Al-Qaida-ledaren Osama bin Ladens hemland, finns flera militanta grupper som vill driva alla utlänningar ut ur landet. De anklagar det saudiska kungahuset för att ha sålt Saudiarabien, där islam har sitt ursprung, till främst amerikanerna. De saudiska myndigheterna säger att landets säkerhetstjänst under de senaste 2 åren har lyckats avvärja flera tiotals terrorattacker, många av dem planerade av Al-Qaida. Christer Fredén, Jerusalem.
Inne i ett av bostadsområdena tog attentatsmännen 50 personer som gisslan. Situationen där är fortfarande oklar, men saudiska säkerhetsstyrkor har troligen stormat byggnaden. Terrornätverket Al-Qaida har tagit på sig skulden för dagens attentat som hämnd för Saudiarabiens samarbete med USA och väst. I ett internetmeddelande skriver terrorgruppen att attackerna mot oljebolagen utfördes på grund av att bolagen berövar muslimerna deras välstånd.
30 maj 2004.
Klockan är 7, Ekonyheter. Omkring 40 saudiska soldater stormade tidigt i morse byggnaden där misstänkta beväpnade islamister sedan närmare ett dygn håller 50 människor som gisslan i oljestaden Al-Khobar. Skottlossning hördes inifrån sexvåningsbyggnaden efter att helikoptrar lansat styrkor på taket. Terrornätverket Al-Qaidas saudiska avdelning har uppgett sig ligga bakom attackerna som riktas mot den saudiska oljeindustrin.
Expert på Totalförsvarets forskningsinstitut säger att den globala islamistiska rörelsen föddes i Saudiarabien och att det som händer nu egentligen bara är en fortsättning på något som pågått länge. Men kriget i Irak har hettat upp situationen och det kan vara ett skäl till att det är så många terrordåd just nu, säger Magnusson.
Det finns i de här då människornas världsbild en känsla av att det är ett akut skede nu av kampen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Väst kommer närmare så att säga. Igen, det finns nya amerikanska och andra trupper också, västländska trupper i närområdet, och att man därför så känner sig föranlåten att liksom trappa upp den här kampen just nu. Alltså fienden står utanför portarna så att säga.
Så risken är att det här bara är början alltså?
Ja, jag tror säkert att det kommer att ske fler attacker, och det här uttalade och visade målet att ge sig på utlänningar och västlänningar. Det kommer vi säkert att få se mer av, det tror jag.
Islamisternas syfte i Saudiarabien är att störta kungahuset, få bort det västerländska inflytandet och införa en mer ortodox muslimsk regim. Magnus Norell tror inte att de islamistiska grupperna är tillräckligt stora för att lyckas med att sänka regimen. Men däremot kan de ställa till stora problem och fortsätta attackerna mot västerlänningar.
I deras världsbild så är vi så att säga rätt mesiga typer som slår man till oss tillräckligt mycket så drar oss tillbaka och försvinner. Och då skadar man ju hela, eller mycket av det som regimen vilar på, nämligen oljeindustrin.
Magnus Norell, terroristexpert på Totalförsvarets forskningsinstitut. Reporter Gunilla Österlund.
God kväll. En svensk man dödades vid gårdagens terroraktion i Saudiarabien. Det bekräftar svenska utrikesdepartementet idag. Saudiska kommandosoldater stormade i morse den byggnad där islamistiska extremister hållit över 50 utlänningar som gisslan. Flera ur gisslan dödades vid fritagningen. Dramat i oljestaden Khobar har kostat 22 människoliv. Och det har varit ett dramatiskt dygn i staden. Det berättar Lars Denke som bor granne med Oasis, det utsatta bostadskomplexet.
Jag bor precis bredvid. Det var mycket med polis och militär och allt det här.
Är det många som börjar fundera på om de har lust att dra hem istället?
Eller? Men man hör ju, det är de som har familjer som har fru och barn här nere. De funderar såklart på det.
Den saudiska oljestaden Khobar i morse. Specialtrupper omringar och stormar det sexvåningshus där de islamistiska extremisterna förskansat sig med sin gisslan, sin mänskliga sköld. Några förhandlingar var det aldrig tal om och upplösningen blev blodig. De flesta ur gisslan kunde visserligen fritas med livet i behåll, men flera, 9 personer uppger obekräftade källor, ska ha skjutits ihjäl eller knivskurits till döds i samband med aktionen. Nu ikväll säger saudiska myndigheter att det totalt dödades 22 personer i attentatet som inleddes igår när väpnade män attackerade ett oljebolagskontor och flera bostadsområden för utlänningar. Bland de döda finns en svensk anställd som kock på det angripna bostadskomplexet Oasis. Det bekräftar svenska utrikesdepartementet idag. Och stämningen bland de 700-800 svenskar som bor och arbetar i Saudiarabien är mycket dyster idag.
Det går ju inte direkt i rätt riktning, va? Det går ju åt fel håll här. Säkerhetsläget har ju förvärrats och det känns inte speciellt lustigt för tillfället. Den här tysken som blev skjuten här nu för 10 dagar sedan på öppen gata och sen det som då hände nu igår och i förrgår här i Kobar. Det är en ganska allvarlig situation. Jag tror de flesta västerlänningar här nere börjar långsamt att verkligen ta sig en riktig tankeställare, va, om hur i vilken riktning går saker och ting här. Va.
Under den saudiska ökensanden gömmer sig jordklotets största oljereserver. Och Saudiarabien är världens största oljeexportör och motorn i hela den internationella oljeindustrin. 6 miljoner utländska gästarbetare håller infrastrukturen igång och störs oljeflödet härifrån riskerar hela världsekonomin att drabbas.
Det här är ju klart riktat mot kungafamiljens och landets ledningsintressen. Och kommer ju att skada inte bara all ekonomisk verksamhet på något sätt.
Och mycket talar nu för att saudierna är på väg att förlora kriget mot den inre fienden. När TV4 för 3 månader sedan frågade den saudiska kungens son om kampen mot terrorn vill han ge budskapet att terroristproblemet snart skulle vara avklarat.
We are safe in Saudi Arabia, we are controlling everything, we are almost finishing about the terrorist and just a matter of a few months we will finish them all.
31 maj 2004.
I Saudiarabien letar nu säkerhetsstyrkorna över hela landet efter 3 misstänkta al-Qaida-anhängare som låg bakom helgens terrorattacker och gisslantagan i Al-Kobar vid Persiska viken. En 4:e misstänkt terrorist greps igår enligt saudiska myndigheter som också säger att sammanlagt 22 människor dödades i terrorattackerna och i gisslandramat.
31 maj 2004.
Myndigheterna i Saudiarabien är på jakt efter de 3 män som lyckades fly efter attentaten mot främst utländska medborgare i Kobar i förrgår. Sammanlagt 22 människor dog. En av dem var en svensk kock som arbetade i ett bostadsområde för utlänningar. Enligt brittiska underrättelsetjänsten riktas idag nya hot mot Saudiarabien från samma al-Qaida-grupp som genomförde helgens terrordåd i Kobar. Nya spektakulära terrorattacker ska drabba mål med anknytning till oljeindustrin. Och den svenska diplomat som var ambassadör i Kuwait under förra Gulfkriget menar också att risken för nya dåd är stor. Ingolf Kisov menar att det politiska läget öppnar möjligheter för grupper som vill destabilisera landet. Grupper som till exempel Al-Qaida.
Det verkar naturligt att de kommer att dra nytta av den konjunktur som har uppstått genom amerikanernas impopularitet i Gulfen. Det skadar ju naturligtvis kungafamiljen och minskar dess motståndskraft. Så att nu måste vara rätta tillfället för Al-Qaida.
Men det handlar inte bara om Al-Qaida. Det finns många grupper som är missnöjda med den saudiska kungafamiljen. Det finns gamla stammotsättningar och religiösa motsättningar. Och missnöjda terrorister rekryteras inte alltid från fattiga kåkstäder.
Det finns också inom etablissemanget, affärsmannaetablissemanget på flera håll i Saudi missnöje med att de inte har fått del av kontrakten och den ekonomiska utvecklingen, att de inte har kunnat få dra nytta av den ekonomiska utvecklingen genom att kungafamiljen har tagit åt sig själv de stora feta bitarna så att säga. Och det är då affärsmannakretsar i Jeddah, Medina och Al-Taif. Det var ju därifrån bland annat som Osama bin Laden kom. Så pengar, ja visst, det är pengar det handlar om. Det är pengar och olja.
Ingolf Kisov tror det är sannolikt att det kommer fler attentat och att dessa riktas mot oljeindustrin. Men kanske inte direkt mot oljekällorna, för de går att få igång ganska snabbt igen. Det är snarare reningsanläggningar och hamnar som Al-Qaida kan tänkas attackera.
Det ger omedelbara återverkningar som är ganska kännbara för oljehandeln. Om man vill skada mera på lång sikt så är det ju andra typer av installationer som man måste gå åt, och då måste man kunna mer om oljeindustrin, men det finns det säkert många som kan inom den rörelsen.
Saudiarabien är världens största oljeproducent. Det statliga oljebolaget lovade idag att attacken i förrgår inte ska påverka oljeleveranserna. Men om hoten om fler terrordåd blir verklighet kan det få återverkningar på hela världsekonomin.
Skulle det hända så är det klart att oljepriserna kommer att påverkas, och framförallt för USA, och det är den amerikanska ekonomin man ska oroa sig för, och dess roll i världsekonomin.
Saudiarabien är ett av världens mest slutna och strikt religiösa länder. Trots det anser al-Qaida-inspirerade grupper att kungaregimen i landet tillåtit alldeles för mycket västerländskt inflytande. Men många unga i Saudiarabien, inte minst kvinnor, ser gärna att landet öppnar sig mer.
Hur kommer det sig att detta land fostrat sådan terror? Kungadömet i öknen som balanserar mellan extremism och normalitet, och där en av få möjligheter till kvällsnöjen erbjuds på fotbollsarenan.
Bio, teater, dans, diskotek, rockkonserter, det anses syndigt och är förbjudet här i Saudiarabien. Däremot fotboll går bra.
I alla fall för den ena halvan av befolkningen.
We enjoy football in Saudi Arabia. We don't have anything else.
In Saudi Arabia, we don't like disco. Yeah.
No.
We always like football, play football only.
Utvecklingen här har sprintat från nomadfolksland till stenrik oljestat på ett halvt sekel. Först 1962 avskaffades slaveriet, men rösträtt har varken män eller kvinnor idag 2004. Saudiernas livsstil förändras steg för steg, men värderingarna består.
Vi står överför ett land med en ganska främmande kultur i förhåll till för exempel oss i de nordiska länderna. En främmande eller en religion som är väldigt forskellig från vårt, och i det hela taget några traditioner som man är nöjd till att ta med i betraktning när man kommer här ned och vill ha dialogen i gang.
Men det mansdominerade religiöst rigida samhället till trots, Saudiarabiens unga kvinnliga befolkning söker förändring.
If a woman wants something, she will do it. Okay, you have to be strong. It takes time. It's not easy. It cannot come in a plate. You know, you don't give people their rights. Rights should be taken, I think.
Shaima tillhör det fåtal unga kvinnor som uppmuntrats att fatta egna beslut. Drömmarna slutar inte med att själv få köra bil, något som nu är förbehållet de saudiska männen.
I really want to drive, you know, but it's not the priority. There's other stuff have to be. That we can vote at least. That we women could have the chance to be hired in higher positions, you know. She could be a minister or something. I think it's more important than driving a car.
juli 2004. Kris mellan Iran och Kanada.
Rättegången i Iran om hur en kanadensisk fotograf dödades förra året stoppades idag av regimen. Kanada har kallat hem sin ambassadör, och den kvinnliga den iranska Nobelpristagaren och advokaten Shirin Ebadi trotsar sin egen regering.
Tidigare under dagen hade diplomater och observatörer från flera länder som var på plats för att bevittna rättegången förhindrats att komma in i lokalen utan motivering. Zahra Khazemi, som fotograferade en demonstration i Teheran i juni 2003, greps av iransk polis och avled sedan i häktet genom våld mot huvudet. Advokaten och Nobelpristagaren Shirin Ebadi stormade ut ur lokalen i protest.
این دادگاه قبول نداریم. این دادگاه قبول نیست. هیچ قبول.
مادر زهرا کاظمی و وکلا همگی دادگاه رو ترک کردید.
Fjärde juli 2003. Arabvärlden och USA.
Klockan 8, Ekonyheter. Arabvärldens inställning till USA har försämrats drastiskt på 2 år. Det visar 2 nya opinionsundersökningar. Resultaten bekräftar de farhågor som lades fram i den nyligen avslutade rapporten från 11 september-kommissionen.
Arabvärldens stöd för USA har rasat, skriver 11 september-kommissionen i sin rapport. USA håller på att förlora opinionskriget. Och de 2 undersökningarna gjorda på uppdrag av universitetet i Maryland och Arabamerikanska institutet slår fast just det. Egypten, en av USAs viktigaste allierade i regionen, ser nu bara 2% av de tillfrågade positivt på supermakten, och det trots att Egypten de senaste 20 åren har fått mer i bistånd från USA än något annat muslimskt land. På 2 år har alltså stödet för USA minskat från 24% till 2%. Den nedåtgående trenden är densamma i Marocko, Saudiarabien och Libanon, och anledningen är enligt undersökningarna dels kriget i Irak och dels behandlingen av muslimer både här i USA och utomlands. För att vända utvecklingen föreslår 11 september-kommissionen bland annat massiva propagandainsatser som motvikt till Al Jazeera och andra satellitkanaler som kommissionen anser för fram fel bild av USA. Caroline Salzinger, Washington.
November 2004. USAs president Bush och Englands premiärminister Tony Blair träffades i USA för att diskutera Mellanöstern mot bakgrunden av att Palestinernas president Arafat avlidit.
Och Mellanöstern dominerade också mötet mellan USAs president George Bush och Storbritanniens Tony Blair i Washington idag. Efter mötet talade Bush om att han ser en god chans att etablera en palestinsk stat.
We seek a democratic, independent and viable state for the Palestinian people. We are committed to the security of Israel as a Jewish state. These objectives, 2 states living side by side in peace and security, can be reached by only one path. The path of democracy, reform and the rule of law.
November 2004, Iran.
Irans beslut igår att göra ett uppehåll i anrikningen av uran är bara tillfälligt, säger idag en talesman för det iranska utrikesdepartementet. Igår sa den högste ansvarige för Irans kärnprogram att ett brev har skickats till det internationella atomenergiorganet IAEA där Iran förbinder sig att frysa anrikningen av uran. Men nu meddelar iranska UD att det bara handlar om en paus i anrikningen under den tid som förhandlingar hålls med EU.
December 2004. Förhållandet mellan grannarna.
Det är inte längre lika frostigt i relationerna mellan Israel och Egypten. Ett tecken på det är beskedet idag om en fångutväxling mellan de båda länderna.
Tack för att ni tog mig hem och gav mig ett nytt liv, sa den israeliska affärsmannen Assam Assam när han idag mötte en israelisk general vid gränsövergången mellan Egypten och Israel i Tabba, strax söder om den israeliska badorten Eilat. Han har suttit 8 år i egyptisk fängelse, dömd till 15 år för spioneri. Men nu är han alltså fri och i utbyte får 6 egyptiska studenter som greps i Israel, anklagade för att ha planerat att döda israeliska soldater, åka hem till Egypten igen. Det här är det senaste tecknet på tövädret i relationerna mellan Egypten och Israel. Visserligen råder fred mellan länderna sedan 25 år tillbaka, men särskilt hjärtligt har förhållandet aldrig varit. Och efter det palestinska upproret, den andra intifadan, bröt ut för 4 år sedan har Egypten inte haft någon ambassadör i Israel. Men nu antyder Kairo att om det palestinska presidentvalet i januari nästa år går bra och fredsförhandlingar kommer igång mellan israeler och palestinier, så kan nog ambassadören resa tillbaka till Tel Aviv. Och i förra veckan fick Israels premiärminister Ariel Sharon beröm av Egyptens president Hosni Mubarak, som sa att Ariel Sharon är den enda Israel som kan få fart på fredsprocessen i Mellanöstern. Och ungefär samtidigt kom Israel och Egypten överens om att fler egyptiska soldater ska stationeras vid gränsen mot Gaza för att försöka sätta stopp för smuggling av vapen från Egypten in till Gaza. Uppenbarligen är de här nya bättre relationerna en effekt av att en ny situation där det är enklare att prata med varandra uppstod i Mellanöstern när Yasser Arafat försvann från scenen. Och gång på gång kommer nu också signaler från Syrien om att prata fred med Israel. Christer Fridén, Jerusalem.
December 2004, Saudiarabien.
Ja, i hamnstaden Jeddah i Saudiarabien har minst 5 personer idag dödats i en attack mot USA:s konsulat. Dessutom är 18 personer instängda i konsulatet, möjligen som gisslan.
Ögonvittnen i Jeddah säger att en bil exploderade utanför konsulatet och efteråt hördes skottlossning och handgranatskrevader inifrån konsulatsområdet. 4 av de dödade uppges vara saudiska säkerhetsvakter medan en tillhör angriparna. De 18 gisslan är enligt saudiska säkerhetskällor personer som jobbar på konsulatet. Men det kan också vara så att de helt enkelt har blivit instängda i byggnaden som har stormats av soldater från det saudiska nationalgardet och eldsflammor och rök ses stiga upp från området. Flera ambulanser har setts lämna platsen med bland annat personer som skadades eller dödades när bilen utanför det amerikanska konsulatet exploderade. Man tror att tanken var att bilen skulle köra in på konsulatsområdet och explodera där, men att det misslyckades. Västerlänningar och västerländska och i synnerhet amerikanska institutioner och företag utsätts regelbundet för attentat i Saudiarabien, som är starkt fäste för konservativa religiösa muslimska krafter, flera knutna till Osama bin Ladens terrornätverk Al-Qaida. De försöker inte bara radera ut det utländska inflytandet i landet, utan målet är också att krossa den USA-allierade kungafamiljen som enväldigt styr Saudiarabien. Bara i år har omkring 40 personer dödats, bland dem en svensk, i olika terrorattacker i landet. De saudiska myndigheterna har både gripit och dödat flera misstänkta terrorister, men inte lyckats sätta stopp för deras angrepp. Christer Fridén, Jerusalem.